En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Det är fantastiskt liksom att vara hemma igen och det känns lite speciellt att spela här.
Klart att man har hoppats hela tiden och gått på det liksom, men nu när man står här så är det så jäkla ovärt.
Jag tycker inte vi har spelat speciellt bra i alla matcher fast vi har vunnit dem, men vi har vunnit dem och det är det går ut på.
Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Sydsvenskans Redhawks-podd med mig Mattias Nilsson och Kent Leon Jönsson. Idag kör vi bara vi två och vi ska tillsammans försöka analysera läget för Redhawks. För Malmö Redhawks har sparkat huvudtränaren Joakim Fagervall och under tiden man letar en ny huvudtränare så tar assisterande tränaren Thomas Kollar över den rollen så länge. Kent, var det rätt eller fel att sparka Joakim Fagervall?
Jag tyckte det var rätt. Alltså, förr eller senare så kändes det som att han kom för sparken den här säsongen. Och jag gillar det här och sympatiserar med liksom att de har ambitionen att ha en röd tråd i verksamheten och tålamod och allt det här. Och det är något som man, inte minst jag, efterlyst i känns som 1000 år. Och de har ju haft det sen de gick upp egentligen. Men till slut måste ju styrelsen agera. Man kan ju inte sparka ett helt lag, naturligtvis. Så att jag tror det var rätt. Och jag tror att det skulle ha kommit. Jag hade en bättre liksom, period där precis före jul. Men egentligen kanske borde det kommit redan i november när man såg vart han barkade.
Mm. Varför tror du det gick snett med Joakim Fagervall?
Jag tror inte det alltså var riktigt det perfekta äktenskapet från början. Det stämde inte 100%. Han gick ut rätt hårt tyckte jag också. Att, det var ju i och för sig efter Peter Andersson hade brutit sitt kontrakt. Man gick ut hårt och sa att de skulle vara mer spelande lag. Och han låste sig på något sätt vid det. Och det här är ju ett jävligt svårt steg att ta. Det här liksom går från man grovarbetar till en smokinglirare och senare när man plockar in meriterade spelare i somras. Så jag tror att man får höja sig in i nivå. Det ses helt andra krav på en coach när du får in spelare som varit i NHL och KHL och sånt. Och jag tror att alla som har mött Joakim Fagervall tycker att den är genomsympatisk och trevlig person. Men jag tror inte spelaren, och jag tycker även spelaren tror jag, det är nästan helt övertygad om, men jag tror inte alla var lika imponerade av honom som just hockeytränare. Men trevlig, trygg person. Och därför tror man borde, när man gjorde hans satsning kanske man borde tänkt om, med facit i hand är lätt att säga det, men tagit in någon kanske mer SHL rutinerad tränare, för det är ju trots allt inte Fagervall.
Du var ju inne på det innan att Redhawks förlängde med Joakim Fagervall redan i november. Varför gjorde man det egentligen?
Jag tror det var bara för att man visste att man hade en grupp som spretat i olika håll. Och man ville skapa trygghet, stärka Fagervalls mandat. Och vi kan säga så, jag har varit inne på det tidigare, att man har i alla fall haft och kanske har två stycken falanger. En som vill hålla sig med till det som har blivit Redhawks traditionella systemhockey och jobba hårt. De andra vill säkert också jobba hårt men spela mer offensiv hockey. Jag tycker inte de har riktigt del materialet. Och sen är det också det att de har den här Fagervalls hela liksom framtung och hans sales pitch när han liksom är ju att han är bra på att bygga grupper med FN-soldat och allt det här och befäl även där, men när man efter halva säsongen inte hade hittat en fungerande lagkemi, och då tror jag att även styrelsen identifierar det här, om en kille som ska bygga grupper men som inte lyckas här, och då blir det trycket ifrån naturligtvis.
Exakt. Thomas Kollar har ju klivit in i rollen så länge, han lär väl inte vara huvudtränare säsongen ut. Vem blir det som efterträder?
Så Thomas Mitell var det namnet som jag liksom kom fram till direkt efter att jag vet att de har ställt frågan till honom och varit i diskussion med honom, och han var ju, har ju en fin bakom då som assisterande tränare i Chicago Blackhawks, och han var ju även huvudtränare för AIK när de gjorde ganska bra resultat om jag minns rätt. Men för mig är det ju den snabbaste lösningen varit Peter Andersson att ta tillbaka honom med ett säkert alternativ till att rädda kontraktet, och då hade du behövt bara trycka på 2, 3, 4 knappar och du hade fått med, jag tror du hade fått 3/4 av laget med direkt. Och de andra hade varit tvungna att följa med. Och, men jag tror inte man vill ta den vägen. För att jag tror att det som ligger på Peter fatet är ju att han lämnade för Brynäs trots ett gällande kontrakt. Och jag tror att de är lite sura för det fortfarande högt upp i ledningen i klubben. Och, men löser man inte det här med Mitell, då måste man bara svälja stolthet och fokusera på Peter Andersson. Vem ska man annars ha, det undrar jag. Jag hade gått för, hade inte fått Mitell eller fått ett nej från honom direkt, så tror jag att då hade jag gått rakt in på Peter Andersson.
Hur länge kan Redhawk stå utan en?
Kanske för att det här ska vara seriöst, så tror jag liksom max över in en bit in i nästa vecka. Jag tror inte det kollar. Ja, okej, han kan inte säkert få igång det, men det ser ju rätt likt ut med Fagervall, med liksom ungefär stort sett samma formationer. Jag känner inte, det var ju inte det, att de här gick in och vände upp och ner på allting när de mötte Leksand. Det kändes ju inte så, utan det var ju samma liksom, vad ska man säga, dåliga liksom, man fick ju, ja, man känner att det är lite handlingsförlamat på isen. I och för sig kanske Kola kom in med mer energi. Men jag tror att nu har de väl en match här som är inställd eller uppskjuten, förlåt, mot Örebro, och helgens match mot Färjestad kanske också i farozonen. Men i början av nästa vecka borde man ha en ny tränare på plats. Annars tappar man väldigt mycket tid och poäng.
Och vad ska en ny Red Hawks-tränare fokusera på? Vad ska man börja med?
Ja, det ju, finns ju hur mycket som helst, och det gäller ju liksom för snabbt få in självförtroende i gruppen igen. Och få dem att tycka kul att gå på jobbet. Herregud, de har ju liksom ett av de bästa jobben som finns om man vill tjäna snitt 100 000 i månaden. Och, men det ser ju inte ut att liksom vara någon harmoni i laget fortfarande inte, även om många inom laget och ledarna runt om hävdarna. Och sen gäller det att trycka på rätt klappar, hitta det här spelsystemet som vi inte riktigt sett som fungerar, som gör poäng. Och det här med liksom tankarna på finhockey, nej, stoppa det i papperskorgen direkt. Och sen är hockey inte rocket science. Det finns ju saker man kan göra booms, och det finns ju saker man kan göra rätt kort tid. Jag tycker fortfarande man inte hittat rätt omgivning till Söder och börja spela honom med Kalle Ösman och Marcus Huvgård. Det känns ju fel i mina ögon. Med all respekt för Ösman och Marcus Huvgård, så liksom i nuvarande form och kapacitet så är de väl kanske inte något för en toppkedja jag ser. Sen måste man skruva på sina isträningar. Under Peter Anderssons tid var det en helt annan fart, en helt annan intensitet. Vi kan bara titta på en sån enkel statistik som vunna tredje period, och där tror jag att Red Hawks är på 13:e plats fortfarande, även om vann de sista perioden igår eller väl 1-1, jag minns inte.
Ja, Red Hawks vann den tredje perioden.
Precis, då kanske de är på 12:e plats, men de är i alla fall i botten. I och för sig det motsvarar ungefär deras tabellplacering också, men att få in det, jag tror att det är mer, jag tror att barnmatchträning är som vanligt varit av hög kvalitet, men det finns ju tecken på att de inte orkar stå distans ut under matcherna, och om det beror på liksom mentala spärrar eller att de kanske har haft lite för svaga träningar, det vet jag inte, men de borde sköpa till en bit i vilket fall som helst.
Tror du att det kan bli några värvningar, spelarvärvningar in i truppen?
Jag vet inte, men nu känns det som att du har inte fått ut. Det är väl ingen spelare som man kan säga har överraskat positivt. Kanske Carl Persson skulle jag vilja säga. Som har varit, man vet att han har hög kapacitet. Han ligger väl ändå tvåa i målligan, tror jag. Och sen kanske, faktiskt jag är rätt förtjust i Alexander Boldén. Han ser nästan ut som den bästa backen med Pucci. Men hans dilemma är ju defensiven. Där han inte är SHL start tillräckligt. Inte än i alla fall. Men annars, man kan bara tänka sig sånt som Lance Boomer som var tyckte jag om en murbräcka i Linköping. Han har inte alls fått ut det spelet i Malmö. Han tacklar mest av alla, men det känns ju det biter liksom inte. Det är ju en dyr spelare, kanske en spelare som man skulle kunna byta med någon annan. Fortfarande kanske man saknar den här högerflytten som man skulle ville värva men aldrig hittade riktigt. Och sen tror jag det är, men jag tror pengarna, ja, de försvinner ju här på löpande band också, men då har ju, kommer ju dubblat tränarkostnader året ut i alla fall.
Men när vi ändå är inne på spelare, vilka spelare måste höja sig för att Malmö Redhawk ska klättra helt enkelt?
Alla är väl enkla svaret, men jag skulle vilja säga att Oskar Alsenfelt och Carl Söderberg, att det är, man måste ju få igång målvaktsspelet. Jag hade nog spelat Alsenfelt i en räcka matcher nu. Jag tror att han kan vara nyckel, för att kommer han upp till, alltså bättre ut med Leksand, kommer han upp till normal kapacitet, så är han ju nyckeln naturligtvis. Och jag vet också när man, exempelvis jag snackade med Jens Olsson som nu är i Frölunda innan, han sa att när han spelade i Malmö var ju Alsenfelt så pass bra som man som försvarare kunde chansa lite, för man visste att det Alsenfelt redde upp den då liksom, ungefär som en handbollsmålvakt, hur man lämnar försvarare kunde ta ena sidan av målet och då visste de att Alsenfelt är andra. Sen måste ju Söderberg upp, det är ju bara så liksom. Han är den som har störst kapacitet, men man får, om man får lov att tänka fritt och verkligen försöka maximera hans prestation, måste man tänka, ska han spela center? Kanske inte i SHL. Jag kanske tror han är bättre som ytterforward om man får en defensiv center bredvid sig och en snabb, tung ytterforward också till hjälp. Och sen kanske är det, vi måste tänka jäkligt fritt här. Jag tror att får man ut mer av Carl Söderberg om man inte är lagkapten? Ja, kanske man får. Han kanske inte känner det här ansvaret. För vi måste ha för gången producera alla första kedjor. Och nu känns det som Söderberg spelar liksom, om man tittar på utfallet i matchen, nästan i en tredje eller fjärde kedja. Och det känns som ett enormt slöseri.
Man Redhawks har ju 7 poäng ner till negativt kvalspel. Men man har också 8 poäng upp till slutspel. Åttondelsfinal. Patrik Sylvegård är vd och sportchef. Vad har han för ansvar i den här katastrofala säsongen som man ändå får öppen med?
Ja, i alla fall se till vilka förutsättningar man hade och det spelarmaterial och satsade pengar, så håller jag absolut med. Ja, sen kanske katastrof är ett hårt ord i sportsamhället.
Nej, inom sport sammanhang, ja. Då såklart.
Ja, men han är ju alltid, säger ju att han är ju vd och sportchef för högsta tjänsten med ytterst ansvar, och jag tycker att på det stora hela tycker jag att han har fler förtjänster än brister. Och jag tycker att rankar man sportchefer i Redhawks så kommer han ju ändå på andra plats efter Tommy Theorin. Han har ju byggt det här från ren konkursbo. Och det ska han kred för. Men samtidigt kan man ju inte att blunda för att rekrytering av Fagervall faller ju liksom rätt stort på Sylvegård. Även om alla tränartillsändare i klubben är en styrelsefråga, vad jag vet. Och sen är det inte idealiskt, när det går så här trögt så tror jag inte det är känslomässigt idealiskt att ha två av sina söner i laget. Det är mycket känslor som är inblandade. Men som sagt, jag tycker ändå förtjänsterna har fler än bristerna. Men samtidigt tror jag att Sylvegård fungerar bäst med en tight budget där allt handlar om gör mycket med små medel. Han är ju en sportchef som liksom kan måla om en lägenhet till en spelare och sånt, vilken sportchef gör det i SHL. Jag tror de är lätträklare, men han är ju liksom den typen av människa. Jag tror man är bäst när man slår underläge. Och det gäller nu för hela klubben, skulle jag vilja säga. Så fort pengar strömmar in i Redhawks så blir det fiasko rent sportsligt. Undantaget är ju första delen av 1990-talet där man hade, men då var det ju liksom, ja, det kändes som att då fick man rena världsspelare.
Ett alternativ vara att Patrik Sylvegård blir renodlad vd och att man helt enkelt plockar in en ny sportchef till nästa säsong?
Ja, alltså jag tror att som organisationen ser ut nu så är den som till stor del så mycket byggd kring Patrik Sylvegård på gott och på ont. Och jag tror faktiskt att Marcus Larsson som väl är typ marknadschef, mycket av de här vd-bitarna ligger liksom rena på honom. Så jag tror att Jag tror nästan att Sivgård är mindre vd. Han är mer sportchef än vd just nu. Och i så fall skulle man ta ett enormt kraftigt omtag i så fall på allting. Det skulle man göra liksom som Rögle gjorde. Alltså in med liksom typ en sån som Marcus Thuresson som vd och så in med bröderna Abbott. Men hitta det paketet, det tror jag är jättesvårt att göra. Och tittar man på tränarna som han har varit, så kan man väl säga de tränarna han har varit med och bestämma Tavola, det får man väl säga att det var liksom en miss. Och sen tar vi då, vem kommer sen, det är väl Mats Lust, va? Måste man ändå säga, mitt jobb med honom, det är en lyckoträff. Björn Hellqvist förändrar, kom sen och förändrar kulturen mångt och mycket. Och sen har du Peter Andersson och Phil Andersson som är en stor del också i detta. Som, där kan man ju bara säga att det var succé i förhållande till till spelarmaterial och allt sånt. Men sen kan man ju inte blunda för att visst, det kanske är det myt eller är det liksom en sanning att de hade många år de lägsta spelarbudgeten, men tittade på spelarna så vissa år så hade de ju ändå i alla fall där 16-17 någonstans hade de ändå spelare som Filppula och Andreas Thuresson och Welsh, Retrachani, vem var det mer, det var en mil kom ett år senare. Det är ju inga billiga spelare, men då kunde de balansera upp det med att de fick ju liksom ta över 35 000 kronor spelare från Panton. Och det är väl klart att det gör ju underverk i liksom en lönehierarki att få över liksom, om nu snittlönen kanske i SHL är runt 100 000. Helt plötsligt får man in två år.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Tre från Panther som tillsammans kanske tjänar bara en liten bit av 100 000 i månaden. Då kan man ju råd att ta väldigt dyra spelare. Och ändå ha en rätt så strikt budget.
Spelarbudgeten den finansieras ju bland annat av sponsorer. Blir det tuffare till nästa säsong att gå för åt sig pengar med tanke på att det inte har blivit som man har tänkt den här säsongen?
Jag tror att det blir rätt så mycket tuffare. Jag tror exempelvis att Percy Nilsson är väl med och finansierar Charles Söderberg. Och kan jag tro att han var rätt. Så var inte helt där övertygad i början att han skulle vara med på det tåget. Men, och sen blev han ju liksom naturligtvis charmad av att det gick väldigt bra för Söderberg och hyggligt bra för laget under inledningen. Men sen när det svänger och går så här dåligt, då tror jag Percy Nilsson som är storsponsor och många andra, de drar ju öronen åt sig. Det blir inte lättare att sälja spons, som de brukar säga. Det här blir ju rätt så mycket tuffare, tror jag, om de inte reder upp det. Men samtidigt, sportar man bra, hittar liksom en jättebra tränarlösning under de här månaderna som är kvar och klarar kontraktet med marginal och kanske har lite häng i alla fall, så det blir lite spänning i slutet på en slutspelsplats. Ja visst, då funkar det. Men det, vi kan ju lika gärna hamna i ett kval som det ser ut nu om man inte snabbt får rätsida på det. För att man är, även om Djurgården går jättedåligt, men vem vill möta Djurgården om man har letat på publikrestriktionerna och de lyckas mobilisera och få liksom typ 5-7 tusen i hovet? Det är inte den lättaste uppgiften. Jag tror att skulle Malmö hamna i kval så går man ju in som det laget som har absolut störst mest att förlora. Med tanke på det har gått för Djurgården och med tanke på Timbrås liksom plats i näringskedjan.
Och det är ändå att Djurgården som har förstärkt under säsongen för att egentligen vara redo till kvar.
Precis, de har ju, jag tror de är så långt efter så de fokuserar bara på en sak i form i de här 7 matcherna. Och får de, ja, för vi vet ju alla att de har ett en enorm following supportrar som följer dem om det om det mobiliseras och kommer liksom på den här, till den här kritiska punkten att det handlar, och det kommer ju naturligtvis göra, att det handlar om ett ESL-kontrakt, visst, så tror jag att de kommer att bli svåra att tampas med.
Det är mycket negativt kring Malmö Redhawks nu, särskilt i detta poddavsnittet. Men finns det något positivt som Redhawks kan ta med sig inför de sista 19 matcherna?
Ja, men positivt är väl att man har på pappret ett ganska bra lag. Jag tror att det egentligen inte behövs så mycket för att vända detta. Men jag tror också att man kan inte heller sticka huvudet i sanden och inse att man liksom är untouchable och inte har något problem. För det har de stora problem. Men som sagt, jag tror att det går att vända. Det är kanske tveksamt att ta sig till slutspel. Men en säker, att hamna på säker mark inom kort tid, det bör man kunna göra. Annars är det ju ett monumentalt fiasko, måste man ju säga.
Ja, jag känner väl lite att slutspelsplanerna är ju inte det viktiga nu. Nu är ju prioriteten för laget att undvika slutspel eller kvalspel med så stor marginal som möjligt på.
Ja, att det behöver inte vara någon nackdel. Då försöker man kanske hitta något gott här, men säkrar man liksom kontraktet, jag ser kontraktet tidigt, så kan man ju också, har man ju lite försprång gentemot konkurrenterna, kanske att tidigt börja titta på nästa säsong eller sätta kanske en ny ledarstruktur, titta över spelarna. Vi har ju liksom en hel del utgående kontrakt. Vad ska man göra? Vad ska man göra liksom med Per? Vi har väl bara kontrakt den här säsongen, Henemark, bara den här säsongen, Marcus Larsson, bara den här säsongen. Hur ska man göra med dem? Vad behöver man få in? Kommer en sån som Joakim Ryan stanna? Eller det kanske är rätt roligt att en sån spelare som ändå gör rätt mycket poäng kan hamna i KL eller Schweiz eller något sånt. Jag tror man måste säkra upp en hel del spelare som man vill ha kvar ganska tidigt, som man har någonting att bygga på. Och sedan är det väl så också att man har ju fått en oerhört bra inventering av truppen. Egentligen när det blåser motvind här, så har man ju verkligen fått en inventering av truppen. Vem kan ta det här laget framåt? Och jag tror inte man kan sminka över någonting här, för att det har ju sett energilöst ut väldigt länge. Man kan kanske tjusa sig över att de spelade bra de sista 3-4 minuterna mot Leksand igår, men det är ju ändå Leksand som bevakar en 2-0-linje. Och då kanske man ser kanske Hellqvist coachan i ett nötskal. Jag menar, den här unge schweiziska backen med gallret, han fick ju spela liksom nästan konstant under de sista minuterna. Han vågade satsa på liksom den yngsta spelaren i laget. Och det är ju något stort på något sätt.
Är det något som Redhawks också borde göra? Att låta
ungdomarna... Men jag tycker att en sån som från Barnekov är väl liksom, borde ju knacka på porten, en stor och stark forward redan. Sen kan man ju kanske, man kan väl ifrågasätta liksom en sån som Oscar Magnusson, som ändå var uttagen i JVM, och de byten jag såg med honom i JVM så kändes som att han hade en raket i rumpan, om man får lov att säga så, och verkligen for fram. Liksom, varför ska han spela i AK? Han hade mycket väl kunnat göra bra från sin fjärde kedja i Malmö. Han är ju en fjärde kedjas typ, men varför? Och den typen tycker jag man själv kan liksom uppfostra eller ta fram ur laget. Det ska ju en elitklubb kunna liksom klara av, att besätta en fjärde formation på egen hand som lite kan stå för identiteten.
Erik Engstrand har varit utlånad till Troja Ljungby till och från. Nu senast var han med igen. Borde kanske Redhawks satsa lite på yngre förmågor och sätta någon stjärna åt sidan för att markera?
Ja, kanske då och då liksom. Men ska vi vara krassa så kanske, menar, så skulle man nog kunna göra det mellan Lance Boma. Ja, är han liksom en topp 12 forward i det skitet han har varit under säsongen? Kanske inte. Men han är för dyr för att sätta på läktaren också. Då måste någonting hända. Sen har han ju för sig sett bättre ut när han fått spela i en ren fjärde kedja på slutet. Och jag tror man får göra om mycket av strukturen i laget. Liksom. Jag tror inte det kanske är så mycket att då plocka in från juniorsidan. Tim Lindfors, som ändå såg rätt så bra ut på i träningsmatchen tyckte jag såg ut som en riktig sniper. Försvann väl här under säsongen. Var det Västervik eller något i den stilen? Eller Vimmerby eller något? Ja, det var något åt det hållet. Det är kanske en sån spelare. Den typen av spelare växer inte på trä som ser ut som en målskytt. Liksom inte i det här laget i alla fall. Men det är väl klart att man får ju titta över en hel del vad man ska göra. Och framförallt, och nu har man ju hamnat också det här att man har ett dyrt lag. Och det kommer ju förfölja nästa säsong också, naturligtvis. Så att där finns en, jag tror att sedan tidigare så har ju de här trotjänarna som inte tyckte om som kom från Panterna några tid som inte tjänade så bra från början. De har ju väldigt bra löner nu i förhållande till vad de tjänade innan. Och där tror jag att lönen, liksom, strukturerna har blivit lite sned i laget också. Så det är också något att tänka på.
Om vi bara ska återknyta lite till spelet så är min känsla att Redhawks vinner nästan alltid skottstatistiken och ibland ganska stort, men det blir ju sällan det är några bra chanser.
Nej, alltså det är ju sällan när man tittar på chanserna och går mot Leksand så öppna chanser tror jag faktiskt att Leksand som bortalag vann ganska klart. Och sen är det också det, har du visst skjuter mycket, det är jättebra. Och ett lag som inte har naturliga målskyttar kanske måste skjuta mycket. Men det känns ju också som att det är många skotten kommer från alltså dåliga vinklar. Och det är inte alltid när det fyller framför. Och sen tror jag de skjuter, de har ju backar som skjuter enormt mycket på benskydd och klubbor på vägen fram. Backskott rakt framifrån från blålinjen, om ni förstår vad jag menar, går ju sällan igenom när Malmöbackarna skjuter. Det var min känsla och det här när vi pratar med underliggande statistik är mycket bättre än vad det ser ut. Ja, det kanske är så. Att, men det är ju trots allt det som förstår på resultattavlan efter matchen som är helt avgörande. Visserligen kan man säga något till den som att underliggande statistiken är bättre än resultatet. Men då måste man på något sätt, någon gång måste det i så fall vända. Men det, vem har vi som naturliga målskyttare i laget? Jag menar, förra året var väl Amy Syvergård främste målskytt och var ju åt som han gör en liknande säsong igen. De är, tror jag, rätt små. Alltså de som är naturliga målskyttare. Pontus Westholm har ju sett, tycker jag, sett skarp ut. Men han har väl, måste väl ha haft en typ en 10-15 ramträffar de senaste 20 matcherna i alla fall. Men ja, planen från början var att de skulle skaffa en riktig sniper, en högerskytt. Och då värvade de Jadon Deschanel och han var ju, det kunde man säga direkt, han är en passare, han är inte en skytt. Det kunde man ta reda på från början. Och sen är det också det att när Deschanel försvann, eller kom Hennemark och Pärjar in, och då försvann ju de pengarna. Liksom. Så att lite av den planen man hade från början, den uppfyller man aldrig. Men det ska inte hänga på liksom, om man hittar en högerskytt eller inte.
Och inom några veckor så är det dags för OS och just nu så är det 3 Redhawks-spelare som är uttagna i det danska landslaget. Det är en trio backar, Oliver Lauridsen, Marcus Lauridsen och Mattias Lassen. Plus då materialförvaltare Håkan Karlsson. Blir det fler Redhawks-spelare i OS tror du?
Det har man ju oerhört så svårt. Jag vet inte vem det skulle vara. Nu har vi sipprat ut lite kring den kanadensiska truppen, där kan man väl säga Lance Boom är ju inte aktuell. Kanske Carl Söderberg, och jag tror faktiskt han skulle kunna göra det ganska bra även om inte gått lite trögt här på slutet eller mycket trögt för Malmö, så tror jag han skulle, men annars kan jag inte säga någon, vem skulle det är? Ola Smatsen, nej, inte den konkurrensen, det tror jag inte. Och därför får man väl säga om där missar jag Mattias Larsen. Han har väl också varit en av dem som har liksom varit, man vet att det är en bra komplementback, men han har väl till och med när han inte spelar så saknar man honom alltid. Det är min känsla i alla fall.
Och han har ju verkligen från början när han kom, han har ju verkligen utvecklats med tiden och blivit en viktigare och viktigare pusselbit.
Precis, absolut. Och man har bra på skridskorna och spelar liksom ja, det första passet är bra och han är rejäl i närkampen trots att han inte är så jättestor. Och därmed Marcus Larsson har han väl aldrig fått ut Ja, alla kan väl säga att han är jättebra back. Jag tror han gjorde väl mest poäng i danskarnas OS-kval och allt det här. Men jag tror, de har ju aldrig fått ut, det är min känsla, alltså det de aldrig förväntar sig. Han är en rätt tydlig SHL-back, men alla är liksom inte kanske så bra som de hade förväntat sig. Oliver Larsson tycker jag är bättre den här säsongen och förra säsongen på något sätt ändå. För nu har ni mer den rollen, den nischade rollen som en defensiv back som man med färre minuter också. Håkan Karlsson som materialförvaltare vet ju alla att det är en superstar. Sen är det faktiskt 6 stycken från Redox damlag som också är med. Och det är ju lite kul. Och 2 av dem har faktiskt brossor som är uttagna också.
Ja, vi ändå är inne på damlaget då, så de går ju som tåget.
De går ju som tåget. Kollade att nu spelar inte Michel Carvin. Ska ju spela för kinesiskt lag efter OS. Hon är ju i praktiken danska, men med en finländsk pappa som många år har varit i Rödovre och utbildat jättemånga hockeyspelare, både damer och herrar. Och Michelle ska väl spela i Kina efter OS då, ett klubblag där som spelar motsvarande till KHL. På 10 matcher i Redhawks damlag, hur många poäng tror du?
Ja, det är, jag drar till med kanske 35.
47.
Ja, det är ju mycket imponerande.
Ja, i och för sig, kanske ligan är inte bra, men hur som helst.
Men poängen ska göras.
Poängen ska göras, så det känns ju i och för sig att den är i matchen. Och vi gick ju ner på halvfart och det blir ju ändå rätt många poäng. När han tar i lite så gör han mål på egen hand. Liksom.
Detta kan ju bli säsongen där Redhawks damlag tar steget upp i SDHL, även om det är tuffa bud om det.
Det är nog tuffa bud, och sen är väl också det att de lagen som har legat skvalpat upp och ner i Göteborg, de har tagit 2-3 poäng i
serien. Ja, det är inte många.
Nej, så att det, skulle man gå upp så krävs det ju liksom en rätt så rejäl satsning för att hålla sig kvar överhuvudtaget, tror jag. Kanske fler danska landslagsspelare, men då behövs det någon sån riktig tung värvning som Michel Carvin i så fall. Och det skulle väl inte vara omöjligt. Men det är ju inte, hon spelar inte gratis. Så mycket kan man ju säga naturligtvis. Hon är väl ändå säkert en topp 5 spelare i världen. Hon har snodd på i alla fall.
Slutligen Kent. För alla supportrar och så vidare som sitter och lyssnar. Vad tror du klarar sig Malmö Redhawks från negativt kvalspel?
Ja, jag tror ändå att de gör det, men jag är inte helt övertygad om mycket ska till. Och det gäller ju att, det gäller att inte förlora mer tid här. Det gäller att sätta en tränare snabbt. Och en tränare, kan man inte sätta en tränare som resten av... Jag tror att de tänker så att de vill ju ha in en tränare som kan vara nästa säsong också. Och det är ju rätt tänkt, men i det här läget... Får man inte Mittell så hade jag gått för Peter Andersson. Gett honom ett kontrakt för säsongen ut plus option för nästa. Eller något i den stil. Jag vet inte om han hade accepterat. Men jag tror att han hade för fart på rätt så många spelare ganska snabbt. Det tror jag. Och jag tror att han hade kunnat funka med Kolla och Steve som assistenter. Men time will tell.
Det säger jag, Kent Leon Jönsson i Sydsvenskans Redhawks-podd. Tillsammans med mig, Mattias Nilsson. Tills vi hörs nästa gång. Ha det gott.
Hej. Hej.
Ansvarig utgivare för Redhawks-podden är Jonas Kanje.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.